ska nu stanna inför ämnet Bibeln och dess översättning. Bibeln och dess översättning. Bibeln behöver översättas. Det har vi talat om i flera artiklar. Det har också berörts vid denna kurs. Bibeln behöver översättas. Det är lika viktigt som att Guds ord behöver predikas. Och det är i stort sett samma sak. Att Guds ord ska predikas på människornas eget tungomål, det betyder helt enkelt att Bibeln ska översättas. Ty om vi går ut och predikar ett främmande tungomål med ett innehåll som är helt bibliskt, så blir det ändå inte till hjälp. Som Per Jonsson sa igår, om vi så framställer för er på det mest autentiska, riktiga vis innehållet i Jesajas 53 kapitel om vad Herrens lidande tjänare har gjort för människorna. Det är det rena, kraftiga evangeliet som är en Guds kraft till frälsning. Men vi gör på latin eller på grekiska, eller för att inte missa någonting av själva innehållet, vi gör det direkt på grundtextens eget språk, så blir det er till intet gagn. Och ändå är det heliga bokstäver. Ändå så är det Guds inspirerade ord ni hör. Men det blir er inte till hjälp. Ty Guds ord är inte någonting magiskt som verkar vid sidan av också den yttre enkla förståelsen, så att man kan bli omvänd genom att vidröra med fingrarna en bibel, eller genom att bara höra någon läsa lite ur den finska kyrkobibeln, vi förstår inte finska, eller ur en ungersk bibel, eller direkt ur grundtexten, så blir det inte till hjälp. Det måste översättas. Bibeln skall översättas till människornas eget tungomål. Den heliga ande har lärt oss detta på många ställen i skriften, är det sagt. Och på första pingstdagen minns ni ju hur talet om Guds väldiga gärningar räckes de olika folken på deras eget språk. Guds väldiga gärningar ges på våra egna språk. Vi har fått befallningen av Gud att gå ut och predika för allt skapat. Och vi vet att efter Babels torn och språkförbistringen så har vi ingen möjlighet att bara gå ut och tala ett språk. Utan när vi har befallningen att tala för allt skapat, så innebär det att vi måste översätta Bibeln på en rad olika språk. Och ni vet också att Bibeln är idag den mest översatta boken i världen. Det finns ingen bok som har översatts till så många språk och dialekter. Ingen annan skrift har översatts så mycket som Bibeln. Men är det inte bara det att en gång översatt, alltid översatt? Utan mänsklighetens språk växlar. Ordförråd, uppfattning av språkets innebörd växlar ständigt. Och därför måste Bibeln nyöversättas och nyöversättas. Det är också olika grupper man möter som har samma språk men ändå inte förstår språket lika. I Sverige kan man säga är det inga problem, alla talar svenska. Likväl finns det väldiga skillnader inom olika grupper svenskar. Man kan tala på ett sätt för en äldre människa, skulle man tala på samma sätt för några yngre, så skulle de inte förstå. Man kan tala på ett sätt för dem som verkligen har brukat Bibeln morgon och kväll i flera års tid, Det kan vara en gammal översättning eller en nyare, men de har trängt in i Bibelns värld. De har lärt sig mer och mer. För dem är det lätt att utan vidare börja tala om rättfärdiggörelsen, det ställföreträdande korslidandet. De förstår precis. Men vi ska ju gå till allt skapat, också till dem som aldrig har brukat Bibeln, och tala om för dem evangelium. Och att gå till dem och tala, använda vissa ord som andra människor finner enkla: rättfärdiggörelsen, Kristi ställföreträdande korslidande. Det måste förklaras. Det måste utläggas. På ett enkelt sätt måste man redogöra för vad menas. Och nu är det så underligt, men också så väl, att det går. Som vi hörde i Per Jonssons föredrag igår, Bibeln är enkel och klar. Det är faktiskt inte så att alla människor måste absolut kunna grekiska och hebreiska för att komma till himmelen. Kanske alla människor kommer att få tala hebreiska i himmelen. Det vet jag inte. Det skulle vara roligt. Men det är så väl att man kan bli omvänd genom att höra evangelium på Xinjiangja eller tonga eller svenska eller dalmål eller till och med amerikanska. Det är möjligt. Men då förstår ju var och en att det är så viktigt att det som framlägges på tonga eller Xinjiangja eller amerikanska eller svenska eller dalmål svarar emot vad som står i grundtexten. Det kan man inte pruta av på. Alltså måste vi säga, det är viktigt att Bibeln översätts på människornas egna tungomål, på naturligt begripligt språk för dem som ska läsa och lyssna. Men det är ju också viktigt att den översättningen rätt återger grundtextens innehåll. Och hur ska det gå till? Hur ska man rätt kunna återge grundtextens innehåll? Ja, vi kan väl lätt svara att man måste kunna grundspråken. Annars går det inte. Och man måste också kunna, som det heter, målspråket. Det språk till vilket man ska översätta. Det förstår han. Och vi betvivlar inte att i den bibelkommission i Sverige som nu arbetar sitter det män som är duktiga i grundspråken, och de är duktiga i det svenska språket. Man har försökt få till stånd en kommission som verkligen fyller dessa krav. Men till dessa båda krav, att verkligen begripa sig på god, naturlig, begriplig svenska och förstå hebreiska och grekiska och arameiska, så kommer ytterligare ett viktigt krav. Och det är samma krav som ställs på den som ska kallas som lärare i Guds församling. Han måste vara väl förtrogen med den sunda läran. Han måste kunna vederlägga det som är falskt och kunna framställa det som kommer från Gud, rent och klart och oförfalskat. Därför att varje bibelöversättning är ju en förkunnelse, en tolkning av vad som står. Vad står det här? Och om jag inte tolkar det rätt, så kan jag inte översätta det rätt. Och för att kunna tolka rätt, så måste man ju själv vara genomsyrad av texternas innehåll. Och för att vara själv genomsyrad av texternas innehåll, så måste man själv bruka texterna. Och för att bruka texterna så att man förstår det, sa vi förra föredraget, så måste man bruka Bibeln rätt. Om man utgår ifrån att Bibeln är en vanlig mänsklig bok som har tillkommit gradvis genom uteslutande mänskliga impulser, genom att människor har fått för sig att bevara en del av sitt tankegods, och så har de bearbetat och tolkat, de har, för att använda ett bibliskt uttryck, samlat och bevarat sina egna hjärtans tankar. Har man den utgångspunkten, så tolkar man ju det man läser därefter, och översättningen blir präglad därav. Det råder inte heller på denna punkt någon meningsskiljaktighet mellan Biblicum och den statliga bibelkommissionen. Vi, och jag tror alla, är helt överens om att bibelsynen, för att använda ett vanligt ord, den bibelsyn man har får en avgörande inverkan på översättningen. Där i råder ingen skillnad mellan oss och mellan bibelkommissionen. Men det går en skillnad, och den går på den punkten att bibelkommissionen menar att deras bibelsyn är den riktiga, medan Biblicum menar att vår bibelsyn är den riktiga. Bibelkommissionen menar att det är riktigt att utgå ifrån att vi i första Mosebok har inbakat olika legender och myter och sagor. Att vi ibland har dem i ganska fullständig form, men i de flesta fall i ett bearbetat skick, i många fall bara vissa fragment av ursprungligen fristående myter och legender. Det är vad man säger i bland annat detta vackra betänkande, betalt av er skattebetalare. Och den nya bibel som kommer ut kommer svenska folket att betala. Det är ett statligt projekt, inget kyrkligt projekt. Vi är tvingade att betala till den. Det går över skattsedeln. Det här är en del av statens offentliga utredningar, och de får vi betala. Och vi vet ju att den nya bibeln, bibelöversättningen, när den blir färdig, Nya testamentet, det här allt vad som har kommit hittills, Markus, Galaterbrevet, Hebreerbrevet, första Johannes brev, Nya testamentet beräknas vara färdigt 1978. Det här är allt vad vi vet om Gamla testamentet, vad man där har för tankar, hur man där ser på översättningen. Det räknar man med ska bli klart om 20 år ungefär. Så det blir 95 då, cirka. Och det sägs att det här kommer att bli den dyraste bibeln som någonsin har skapats fram i vårt land. För en stor stab av människor som arbetar och arbetar länge. Och vi tror givetvis att det är mycket kunnighet och mycket möda och samvetsgrant studium bakom det som man efterhand nu producerar. Men vi vet också att när själva utgångspunkten är felaktig, så blir resultatet i många fall förskräckande. Redan det som hittills har publicerat visar detta. När det gäller detta häfte om Nya testamentet, så ser man att översättarna utgår ifrån att Jesus i grunden var en vanlig människa med fel och brister. En människa som flera år efter hans avrättning kom att betraktas som något gudomligt och därmed upphöjdes till att vara Herren själv, men som egentligen inte från början var det. Alltså precis samma syn på Kristus som är presenterad i bibelsynsboken, biskopsmötets bibelkommissionsbok, Bibelsyn och bibelbruk. Det slår igenom i översättningen av Markus evangeliet. Man säger här på ett ställe att det är först i den kristna församlingen som man kommer att betrakta Jesus som Herren, men från början var han det inte. Och när nu Markus på ett ställe säger Herren om Jesus, ni ska säga, och det är Jesus som säger det, Herren behöver dem, då skriver man i noten att det här är enda stället som denna titel kommer in i Markus evangelium lite för tidigt. Redan där. Och när man översätter första Johannes brev, där det ju, jag kan slå upp allra början av första Johannes brevs första kapitel och första vers, där det då översätts: det som var till från början, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har följt med våra blickar och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Alltså hör dessa kraftiga ord: det som var till från början. Vad syftar detta på? Det syftar på Kristus. Han är av evighet. Han är det eviga ordet som blev kött i tiden. Där den evige guden antog mänsklig gestalt och blev också sann människa. En förening av både sann Gud och sann människa i en person. Ja, det är ju märkligt. Och det stämmer ju inte med den uppfattning som de moderna exegeterna har, att Jesus var en vanlig människa i grunden. I grunden en vanlig människa, även om han var enastående och även om han har betytt oerhört mycket och så småningom blivit upphöjd till att gälla för att vara Herre i församlingens tro. Det är ju konstigt. Och därför måste man ha en förklarande not. Och det är ofta värdefullt med förklarande noter. Förmodligen måste man i kommande bibelöversättningar ha ganska mycket förklarande noter. Men det blir ju också oerhört grannlaga vad som står i noterna. I den förklarande not som man har infört här så skriver man till uttrycket det som var till från början. Före världens skapelse fanns livets ord, livet, det eviga livet. Det blev synligt i den jordiske Jesus som lärjungarna hade rört vid. Jag ska överlåta åt Dr. Furberg att närmare utveckla det här i eftermiddag. Jag kanske passar in på hans område. Det blev synligt i den jordiske Jesus. Det är en stark bekännelse. Intressant, det är precis i enhet med vad som står här. Ja, detta kan vilken liberal teolog som helst skriva under på och ändå bibehålla den här uppfattningen att Jesus i grunden var en vanlig människa. I denna vanliga människa hände det fina och enastående att eviga ting, evig kärlek och omtanke lyste fram, blev synligt hos honom. Men den bibliska texten säger någonting mycket, mycket mer. Blev synligt. Han var. Och han är av evighet. Den evige själv. Det barn som ligger där i krubban, genom detta barn lyser det inte bara fram lite gudomliga ting. Tvärtom heter det ju att det är dolt. Han är helt och fullt Gud, men han framträder i mänsklig gestalt, i en slavs, i en underordnad gestalt. Men det är Gud som ligger i krubban. Det är Gud som samtalar med de lärde i templet när Jesus är 12 år. Samtidigt som den sann, verklig människa, en människa utan synd, en sann människa och samtidigt sann Gud. Det är det oerhörda. Och Bibeln säger, den som inte tror detta kan aldrig i evighet bli frälst. Ty ingen kan tro det och ingen kan säga att det är på detta vis, att Jesus är Herren, som det står ordagrant. Det är väl i första Korinthierbrevet 12:3. Annat än genom den helige ande. Precis som Jesus säger om Petrus, när Petrus bekänner att Jesus är Herren, Messias, den levande Gudens son. Ingen kan säga detta av sig själv. Kött och blod kan inte uppenbara. Det är omöjligt. Endast Guds ande genom ordet. Och trodde ni Guds ande, trodde ni ordet, trodde ni Mose, så skulle ni tro mig. Ty om mig har han talat. Det har Mose och profeterna och så vidare. Detta är alltså själva hörnstenen. Att Jesus, människan Jesus, samtidigt helt och fullt, inte till hälften, inte till 2/3 eller 1/4 är Gud, utan helt och fullt samtidigt är sann Gud, som aldrig kan ljuga, aldrig kan ta miste. Har man nu detta klart för sig, så kan man inte heller säga att Jesus har tagit fel när han citerar den 110:e salmen och säger till sina åhörare att det är David som har sagt detta profetiskt genom den helige andes ingivelse. Och när den helige ande genom Davids mun kan kalla Messias för sin son, hur kan han då samtidigt kalla honom för sin herre? Svara på det. Och man kan inte svara. Då säger man i en förklarande not att det är inte David som har sagt det här. Det blir innebörden. Utan istället är det så att Jesus här, han är fångad av en samtida föreställning, nämligen den föreställningen att den här 110:e salmen syftar på Messias och att det är David som profetiskt i denna salm talar om Messias. Jesus är fångad av den föreställningen. Det bör vi ha klart för oss, annars kan vi inte förstå vad Jesus här menar. Men föreställningen är falsk, menar man. Ty vi får lära oss i studiet att David har ingenting med 110:e salmen att skaffa. Vi får vidare lära oss att det är ingen profetisk psalm som handlar om Messias, utan den här psalmen beskriver bara Israels samtida konung och vill framhålla att den samtida konungen i Israel har en särskild gudomlig auktoritet. Det är vad psalmen vill säga. Men, framhåller man, på Jesu tid så lät man psalmen syfta på Messias, och den som då, lägg märke till ordet då, den som då till Messias sade min herre var i enlighet med psalmens överskrift David. Det vill säga, om man har den oriktiga men på Jesu tid förekommande uppfattningen, då blir det så att David ska ha sagt det här om Messias. Och det är vad Jesus tror och Jesus säger. Men egentligen är det fel. Men om Jesus är sann Gud, i varje yttrande han säger, i allt vad han gör, så är ju allt vad han säger sant. Men för de översättare som nu arbetar med en ny översättning, så är det inte på det viset. Var en kan se att bibelsynen, utgångspunkten, läran, bekännelsen, tron, påverkar översättningen. Och därmed vill jag då stryka under det andra, att, eller det är det tredje, Bibeln måste översättas, var det första, och naturligt språk som förstås. Det andra var att den måste ju översättas i harmoni med vad som står, troget grundtexten. Och det tredje jag nu vill framhålla är då detta, att bibelöversättningsarbetet är det kristnas uppgift, är den kristna kyrkans eller församlingens sak. Det är inte statens uppdrag. Staten har inte läroämbetet. Det är de som brukar Guds ord, som lever själva av Guds ord. Varför har man tidigare översatt Bibeln? Jo, därför att man har varit drivna av Guds ord som säger predika detta för allt skapat. Och hur ska man kunna göra det om man icke översätter Bibeln så att människorna kan förstå? Få en yttre förståelse som föder en inre. Ty varifrån kommer den inre förståelsen? Genom det yttre ordet. Genom anden som verkar genom det yttre ordet. Det är den kristna församlingens uppgift. Det är alltså inte trons förnekare. Det är inte de som försöker att bekämpa Guds ord och få människor att bara tro lite måttligt på vad som står i Bibeln. Det är de som bekänner Guds ord. Och då förstår alla att det är lite känsligt kanske att gå in på denna sak, men säger man att det är den kristna församlingens uppgift, så berör man den känsliga kyrkofrågan. Därför att om vi inte har en kristen församling som enigt håller sig till Guds ord, så kan det inte fungera. Om det är så att den kristna församlingen har somliga lärare som är trogna ordet och andra som inte är det, om det är så att den kristna församlingen har lagt sin präst och predikantutbildning i händerna på lärare som ifrågasätter att Bibeln är Guds ord, ja, då finns det inga förutsättningar för att en sån kyrka ska kunna översätta Bibeln. Och det är ju vad som är fallet idag i vårt land och i många andra länder. De som svarar för prästutbildningen är delvis de som får det här uppdraget och som formellt tillhör den kristna kyrkan och som alltså egentligen skulle vara trons försvarare, men som i realiteten ägnar sig åt bibelkritik och som i grunden tror att Jesus är en vanlig människa och att Bibeln är en vanlig mänsklig bok. Det är kyrkans uppgift att översätta Bibeln. Men vilken kyrka? Ja, Bibeln känner bara en rätt kyrka, nämligen en gemenskap av människor som tror vad deras Herre och Frälsare lär från Bibelns första bok till den sista. Det är kyrkan. Bekännande, troende kristna som alla bär samma vittnesbörd. Inte så att en lär si och en lär så, utan om någon talar så var det hans tal i enlighet med Guds ord. Första Petri brev 4:11, där alla lär ett och detsamma. Första Korintherbrevet 1:10. Sen nu detta är sagt, jag vet inte om jag ska förskräcka er med en rad andra exempel ur det arbete som nu pågår. Jag har fått några exempel i Biblikums skrifter, bland annat i skriften Profet och profetia enligt Bibeln. Jag hänvisar till dem, men vi kunde ge flera. Så ska jag istället nu gå in på positivt frågan om hur vi ska översätta Bibeln, hur det ska gå till, hur vi ska klara upp det och vad det är för svårigheter i detta att översätta Bibeln. Det är naturligtvis lätt att kritisera andras försök, mycket svårare att göra det själv. Och det vill vi gärna ha sagt, att samtidigt som vi inte kan underlåta att kritisera när vi finner översättningar strida mot Bibelns ursprungliga innehåll och mening, det måste vi göra, så har vi därmed inte sagt att vi är några fantastiskt skickliga personer som på mycket enkelt vis kan översätta Bibeln. Tvärtom så är detta en stor, en svår, en mycket grannlaga uppgift. Och det är därför jag nämner också att det är den kristna församlingens sak. En menighet av troende kristna som står i en gemenskap, som stöder och hjälper, som beder, som själva läser och brukar ordet. Då finns den rätta miljön för en rätt bibelöversättning att växa fram. Till de lärare i församlingen som då börjar, de har då med kristna att samtala med, att rådgöra med, att fråga: hur låter det här? Förstår du det här? Och det underliga är att ofta kan enkla människor som inte kan ett ord, hebreiska eller grekiska eller arameiska, men som dagligen lever av Guds ord, ha genom den yttre gemenskapen med ordet en sådan inre förståelse av Bibelns lära och sammanhang att de likväl ofta har en rätt känsla för när översättningen inte täcker vad det är frågan om. Jag har faktiskt varit med om det flera gånger, talat med människor som har, utan att kunna ett ord av grundtexten, sagt: det här kan väl inte stämma, står det verkligen så här i grundtexten, står det inte möjligen någonting åt det här hållet istället? Ja, kan jag inte svara på rak arm, jag ska slå upp och titta. Och sen när man säger, ja men du har ju alldeles rätt. Det står inte riktigt så. Din reaktion är riktig. Nu är det underligt, men det är samtidigt inte så underligt. Till de som lever av Guds ande och Guds ord, de får en inre förståelse. Och det bekräftar sanningen av det som Per Jonsson sa igår kväll, att man ska inte sitta vid sidan av ordet och säga, jag ska inte börja med att bruka Guds ord förrän jag begriper det. Nu begriper jag det inte, så jag väntar med att läsa Bibeln. Utan förståelsen ges ju genom studiet och mer. Och först när man läser så är det mycket som är nytt och obekant, och man förstår inte sammanhangen. Nästa gång så klarnar mera, och till slut får man mycket stor del med av Bibelns egen klarhet. Till Bibeln är ju det ljus som upplyser i mörkret, det mörker vi har vid sidan av Guds ord, när vi ställer oss vid sidan av ordet. Det behövs en församling, en gemenskap av kristtrogna människor, och det är den gemenskapen bibelöversättningsarbetet föds fram. Inte en konstlad kommission av människor som inte känner evangelium, som förnekar att Bibeln är Guds verbalt inspirerade ord, som förnekar Kristi ställföreträdande till fyllestgörelse, utan tror att kristendomen går ut på det att vi själva på något sätt ska göra till fyllest. Gamla förståndiga lärare har framhållit, dessa två saker är grundläggande för undervisning och översättning. Ett, att man utgår ifrån att Bibeln är det den själv säger sig vara, Guds eget verbalt inspirerade ord. Punkt två, att Bibelns huvudinnehåll är undervisningen om Kristi ställföreträdande till fyllestgörelse för alla människor. Och har ni lagt märke till att just dessa två grundläggande huvudpunkter är de mest ifrågasatta allmänt sett i vår tid? De som tror på att Bibeln är ofelbar, Guds verbalt inspirerade ord från perm till perm, de är efter sin tid. De går omkring med skygglappar, de vet inte vad de talar om, de är obildade, de är mörkmän. Och det andra, evangelium, att det är undervisningen om Kristi ställföreträdande till fyllestgörelse. Vem vet det? Evangelium, det är väl detta att vi ska försöka hjälpa vår nästa. Att vi ska försöka att dela med oss och skapa drägligare förhållanden på jorden. Det är väl det som är evangelium. Ja, det tror de flesta. Men att evangeliet är det glada budskapet om inte vad jag eller du eller någon annan människa har gjort, ty det är inget glatt budskap. Det är något fruktansvärt att höra det, men det måste vi höra. Det är lagens predikan. Utan det är vad Gud har gjort. Det är talet om Guds väldiga gärningar, som det uttrycks. Det är talet om Kristi ställföreträdande till fyllestgörelse utan vår medverkan och tillskyndan. Något som har gjorts samtidigt som vi föraktar det, förnekar det, vänder Gud ryggen och bespottar det. Jag ska sluta med att just nämna då något om det är vanskligheter som likväl finns, även om vi översätter nu i en gemenskap där vi enigt vill hålla oss till allt Guds ord, där vi är en brödraskara av fattiga syndare som inte kan vara utan Gud och hans ord, och inte vill förfalska det, utan lyssna till allt vad han har talat, så finns det naturligtvis svårigheter. Då tänker några, vad skulle det vara för svårigheter? Det är väl bara att översätta ord för ord, ordagrant. Om det står ett ord i hebreiskan eller grekiskan, så tar vi då det svenska ordet som svarar mot det, och så ett annat ord, och tar vi ett svenskt ord för det. Ja, om det vore så enkelt. Vad vi ska göra är ju att vi ska överflytta till ett annat språk originalets eget innehåll och ingenting annat. Alltså textens eller meningens eller versens eller kapitlets mening, det är det grundläggande. Vidare, att vi ska göra det på det viset om möjligt, så att de som läser idag vår översättning förstår vad de läser på samma sätt som de första läsarna som läste och hörde originalet. Om de första läsarna uppfattade det hela som tydligt och klart, då ska översättningen helst vara sådan att läsarna idag uppfattar det hela som tydligt och klart. Om de första läsarna uppfattade det hela som besynnerligt, ovanligt och konstigt, så ska inte vår översättning göra det tydligare än vad det är, utan om möjligt förmedla precis samma sak av förundran och häpnad över något som verkar ju alldeles förunderligt. För att nu kunna göra detta, så ställs man ofta inför många problem. Det första åhörarna eller läsarna stod ju i tiden mycket närmare de anspelningar som texten innehåller. Det kan vara historiska anspelningar. Profeten anspelar på vad som hände igår här ute på trappen, vad som hände i Kidrondalen i förra månaden. Han kanske anspelar på det ovanligt kalla väder som rådde i Jerusalem i förra månaden. Eller längre tillbaka, han anspelar på vad som hände i Ajalons dal 200 år tidigare, men som de första läsarna och åhörarna känner till, kommer ihåg. Och nu ska vi då, och utifrån denna anspelning så ges det en undervisning, en lärdom. Nu ska vi överföra detta till vår tid. Då är det viktigt att vi överför samma lärdom. Men för att få samma lärdom måste man känna till och förstå den historiska anspelningen. Om man inte gör det, så förstår man inte lärdomen. Hur ska vi då göra? Ja, tänker kanske någon, vi kan göra som Sten Johansson gjorde igår i sitt föredrag, istället för att ta det där historiska exemplet om ur Bibeln, där det talas om att man sitter i porten och vränger rätten och ändrar vikterna, så talar vi istället om kaffeburkar på 1 kilo som innehåller kaffe på 6 hekto istället. Det blir ju samma lärdom. Exemplet vill ge samma lärdom. Ja, så måste man ofta göra i den muntliga framställningen. Vi förklarar det och vi jämför, vi tar nya bilder och liknelser. Men det är knappast lyckat att göra det i själva översättningen. Vi stryker det där med de som sitter i porten och vränger rätten, och vi sätter in någonting om kaffeburkar istället. Då får de ju samma förståelse, kanske. Men likväl är det inte en rekommendabel väg när det gäller bibelöversättning. Men här ställs man ibland inför problem. Om man då har med samma historiska exempel så exakt som möjligt, så kanske lärdomen inte riktigt går fram. Här gäller det att försöka bibehålla exakt det historiska exemplet och likväl förmedla lärdomen så att de som läser det idag uppfattar det på samma sätt som de som läste det först. I många fall lyckas vi där inte. Det är i sådana här fall som man ofta måste ha med förklarande noter. En förklaring. Vad innebar detta exempel? Och det är därför också som det är så viktigt att vi hjälper människor att läsa mer och mer. De som har läst Bibeln mycket, de förstår med en gång vad profeten Jesaja menar när han säger i gamla översättningen, lika som på Midjans tid. Aha! Men den som läser Bibeln för, han har bara läst en månad, och han läser lika som på Midjans tid, det säger honom ingenting. Och då är det inte Bibelns fel, inte översättningens fel, det är att det måste undervisas och man måste läsa och återläsa. I vissa fall så är det så med texten att den förutsätter en information som självklar för läsarna, som var självklar för dem, det behövde inte nämnas, det liksom finns det mellan raderna, men för oss är den inte längre självklar. Då är frågan, hur gör vi? Ska vi stava ut det som är underförstått mellan raderna, eller ska vi bara översätta det och hoppas att man ändå kan förstå det underförstådda? Ja, då måste man ibland ta med lite mer än vad som står ord för ord för att få med exakt samma mening som texten har. Och det var ju grundmålet. Vi ska ge samma mening, samma innebörd. Vi ser på Luthers översättning att han översatte Bibeln på tyska, inte på en konstgjord tyska, ett konstgjort språk. Det som är det förunderliga med Luthers tyska Bibel, det är ju det att samtidigt som Luther så oerhört var inriktad på läslighet och begriplighet och därigenom ibland kan synas vara ganska fri i vissa stycken, likväl i regel har fångat så precis själva meningen, själva innebörden. I vissa fall så kunde icke Luther och ingen annan heller på den tiden säga, vad betyder det här ordet? Så är det alltjämt idag i vissa stycken. Vi vet inte, vad betyder det här ordet exakt? Av sammanhanget tror vi att det måste betyda det eller kanske det, men i vissa fall vet vi inte säkert. Så ser man återigen att den som själv ofta brukar Bibeln, som läser och återläser, så kan han ändå av sammanhanget ofta förstå vad det ska betyda, fast han inte kan belägga det med något bevis från någon annan text. Såna ord har vi i Bibeln som bara förekommer en enda gång, och vi har ju inte fått något lexikon från himmelen, så vi bara bläddrar runt och vi ser det här, vad det ordet betyder, bokstaven L. Aha, det betyder det. Och det lexikon talar om, det betyder så på svenska, så på persiska, så på arabiska, så på danska. Det finns inte. Hur vet vi då vad orden betyder? Genom studier och jämförelser så kommer man fram till vad orden betyder, och ganska säkert om de förekommer mer än en gång. Men i det fall när vi har så kallade hapax legomena, sådana ord som bara förekommer en enda gång, vad betyder det då? Ja, av sammanhanget kan vi i regel förstå det, men det finns fall där vi inte säkert vet. Vad ska vi då, mina vänner, göra i översättningen? Ska vi chansa och klämma till med ett ord, eller hur ska vi göra? Det är väldigt viktigt, tror jag, att man i en bibelöversättning är helt ärlig och icke ljuger, icke chansar, icke säger någonting som man inte har grund för. Utan då får man helt ärligt, om ett sådant fall uppstår, säga att här vet vi inte säkert vad det här ordet betyder. Förmodligen betyder det så. Så enkelt är det. Det finns fall, ska jag ge något exempel, där man inte kan säga riktigt säkert. Om ni slår upp Apostlagärningarna 8:26. Så har vi där den rika berättelsen om den etiopiske hovmannen och Filippus som skulle uppsöka denne hovman när han var på väg från Jerusalem till Gaza. Nu kan jag slå upp här. Ja, jag slår upp två biblar så får ni slå upp fler. I 1917 års kyrkobibel står här: men en Herrens ängel talade till Filippus och sade: stå upp och begiv dig vid middagstiden ut på den väg som leder ned från Jerusalem till Gaza, den är tom på folk. Så slår jag upp samma ställe i Hedegårds översättning och läser: då sade en Herrens ängel till Filippus: stå upp och gå söderut på den väg som leder ner från Jerusalem till Gaza, den är nu öde. Vad var det för skillnad? För huvudskillnad? Jo, den ena så stod det att Filippus skulle ge sig av klockan 12 ungefär, vid middagstiden. I den andra så stod det att han stod inte när han skulle ge sig av, om det var på morgonen eller på kvällen eller mitt i natten. Det stod att han skulle ge sig av söderut. Vem har rätt? Vilken översättning är den riktiga? Skulle han bege sig söderut eller skulle han bege sig vid middagstiden, eller båda delarna? Det är ingen som räcker upp handen. Ja, så enkelt är det inte, därför att han hade två vägar att välja på. Den ena vägen gick västerut och den andra gick söderut. Och nu är frågan: är avsikten här att han skulle ta den sydliga vägen och inte den västliga? Eller är avsikten den att det yttrar sig inte om vilken väg han skulle ta, utan han skulle bege sig av vid middagstiden? Hedegård väljer detta, att han skulle ta den sydliga vägen. Och 1917 års översättare har valt detta, att han skulle bege sig av i middagstiden. Han fick ta vilken väg som helst. Ja, ni kanske inte ska tänka för mycket, för då får ni huvudvärk. Men det kan vara nyttigt, för då vaknar man till lite. Det måste han. Så han måste vara på rätt väg. Men de här mynnar ut så småningom på samma väg. Men man kan fråga sig om inte i detta de skulle träffa på vem, kanske då att det är en anvisning om vilken väg det skulle vara, den sydliga vägen. Vad ska man göra i ett sånt här fall? Vi kan bara konstatera att det grekiska ordet som står här i grundtexten, det kan betyda båda sakerna. Eftersom ju solen står i söder, när det är mitt på dagen, så kan det vara en anvisning om tiden, i middagstid, och är det ofta. Men det kan också vara en riktningsangivelse, den sydliga. Och vi kan inte veta säkert vilket. Vi kan säga, ja, med anledning av att de skulle så ska det nog översättas den sydliga. Och en annan säger, ja, det är nog mycket som tyder här på att det var mitt på dagen, det är nog det som står. Se om man kan rita ut det på ett ungefär. Här har vi nu Jerusalem, så alldeles riktigt så ligger Gaza ungefär här. Och nu är det så att ska man nu dit, så får man bestämma sig. Jag vet inte vad de här, om man ska gå så eller om man ska gå så. Och nu är frågan: var det den här vägen han skulle gå, eller var det den? Eller säger texten ingenting om det, utan säger att han skulle gå vid tolvtaget? Ja, man kan fråga sig det och man kanske kan lösa det. Men om man inte kan det, vad gör man då? Då menar jag att då bör man vara ärlig. Man skriver till exempel i texten han skulle bege sig ta den sydliga vägen. Så har man en liten not och ser man grundtexten ord kan också betyda vid middagstiden. Det är hederligt. Det ger läsaren samma möjlighet till övervägande som översättaren har. Han har suttit där och kliat bort det mesta av framhåret. Men det står i Bibeln att vanlig framskallighet är man alltjämt ren. Men vakskallighet och det börjar är man oren. Då kan också läsaren få klia lite grann och fundera. Vi har ett annat ställe, det är inte riktigt av samma art, men om ni slår upp Johannes 3, vers 3. Så står det där. Jesus svarade och sade till honom, sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa icke blivit född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike. Så står det en etta, en fotnot i 1917 års kyrkobibel, och så står det, grundtextens uttryck har den dubbla betydelsen på nytt och ovanifrån, jämför vers 31. Och slår jag upp Hedegårds översättning, så står det där något liknande. Jesus svarade honom, sannerligen, sannerligen, jag säger dig, om en människa icke blir född på nytt, kan hon icke se Guds rike. Och så står det en förklarande not, beträffande den nya födelsen, se dem och dem och de ställena. Och sen, det ord i grundtexten som här har översatts med på nytt, kan också betyda från ovan. Troligen avses här båda betydelserna. I den nya födelsen får människan ett nytt liv och detta nya liv kommer från ovan, det vill säga från Gud. Här har vi alltså ett exempel där översättaren måste göra ett val. Men om man inte har någon förklarande not så får han inte med allt det som ligger i uttrycket. Och vi har flera exempel på sådant. Och då är det klart att den som läser och förstår grundtexten, han vet att det ligger i uttrycket, men också det och det. Men om man nu bara väljer det ena i översättningen, så får aldrig den vanliga läsaren veta det. I sådana fall bör man nog ha med en förklarande not som säger att i grundtextens uttryck så ligger också den här innebörden. Ja, nu ser jag att tiden är i stort sett ute. Och därmed ska jag inte gå in på övriga punkter som här kunde nämnas. Vi har försökt ge en liten uppfattning om, för det första, hur viktigt det är att Bibeln blir översatt. Och när det gäller våra förhållanden, att den blir översatt på naturlig och begriplig svenska. Men att denna översättning för det andra är trogen grundtexten, så att det som verkligen står och är avsett att läras verkligen kommer fram. Och vi har påtalat hur allvarligt det är när man är främmande för Bibelns egen lära, Bibelns egen syn på sig själv, främmande för Bibelns ursprung och inspiration och för dess huvudlära om Kristi ställföreträdande tillfyllestgörelse, kommer så fel i flera avseenden. Och alla vet ju att det är det främlingskapet som föreligger hos den kommission som idag ska ge alla svensktalande för en lång tid framåt säkerligen en standard bibel. Vi ser det som en kallelse och som en viktig uppgift att samtidigt som vi rannsakar skrifterna för vårt personliga studium, vi inte glömmer bort dem som utan ett begripligt yttre ord inte kan förstå och komma till tro. Vi måste översätta Bibeln, och vi måste göra det genom att inte bara kunna Bibelns grundspråk och svenska språket, utan genom att själva leva av ordet och tro det. Amen.